When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
En podcast från Aftonbladet.
Storklubbarna övertygar i England. Det är flera frågetecken kring Gerhardssons landslagsuttagning. Och så är vi inne på slutspurten i damallsvenskan. Dessutom får vi höra lite kring hur det låter bakom kulisserna under en guldmålning.
Det är sjunde SM-guldet för henne nu, så det är no biggie liksom. Kolla här! Lite Charlie Chaplin-feeling. Så är jag perfekt. Håll den, luta dig mot bucklan och så dricker du lite.
Och så släpper vi de första nomineringarna till galan OBOS Damallsvenskans bästa. I dagens fanplys med mig, Anna Rydén, Per Lagerström och Saga Fredriksson. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Vi är inne på sluttampen i damallsvenskan och den kommer vi prata en hel del om i dagens avsnitt. Men vi ska som sig bör börja med snabbfrågorna och med mig som vanligt Per Lagerström och Saga Fredriksson, experter på Viaplay. Första snabbfrågan, vad har förvånat er mest i veckan?
Ja, men för mig var det, jag satt och tittade på livescore och såg att Umeå ledde mot BP och tänkte okej, nu är det där, nu är det klart där nere. Och så tittar jag nästa gång och så står det 2-1 till BP och det är ju otroligt starkt med åker bortaplan, så den vändningen var väldigt liksom, kanske inte förvånande i sig, men bara när resultatet kommer in och så nästa gång jag kollar, så att det var, ja, imponerande måste jag säga.
För mig var det nu Kristianstads prestation mot Linköping. Inför tänkte jag att det där blir en lika match, det kommer vara tajt, det kommer vara svårspelat, men den där matchen öppnade upp sig något otroligt och jag var nog inte riktigt helt beredd på att den skulle dra iväg till 4-1 till Linköpings favör och framförallt som sagt förvånad över Kristianstads prestation.
Men vi kan väl gissa att Häcken också blev lite förvånade där när det började rulla iväg. För det är ju en målskillnadsaffär uppe i toppen. Men den kommer vi till när vi ska snacka toppstriden om en liten stund. Veckans snyggaste då?
Alltså jag är alltid livrädd att säga detta, för det känns som Per kommer komma med invändningar om regelverk. Men så här är det ju. Nu har jag två kandidater. Hörrni, det är mål som vanligt. Eriksdotter. Alltså vilken kanonkula till mål i slutskedet mot Vittsjö. Men Toivios mål i BP-matchen som Per var inne på. Det väger tyngre. Om det är snyggare, det vet jag inte. Men det är nog det faktum att det var så viktigt. Och snyggt och viktigt ihop. Det blir liksom en bra kompott. Så att för mig blir Toivios mål veckans snyggaste.
Ja, det är det. Men jag tänker ett ännu större perspektiv. Jag tänker snyggt i form av tillbakastuds från Linköpings, liksom, att de klarar av att studsa tillbaka som de gjorde. Det tycker jag är väldigt snyggt i sig faktiskt.
Filosofiskt nästan, Per.
Mm. Veckans fulaste då? Hur definierar ni det denna veckan?
AIKs, tycker jag, totala säsong, och jag tycker att det är svagt att de åker ur. Det är en stor klubb liksom, och jag tycker man har kunnat gjort så mycket mer, så jag tycker det är fult och framförallt svagt av en sån förening med de musklerna som AIK har.
Då var jag mer inne på tacklingen som gjordes mot Nildén. Jag plockar upp henne flertal gånger i den här podden. Hon har haft en otroligt fin start på säsongen. Blir tacklad rejält grovt mot, kommer jag inte ihåg vem de spelar mot nu bara för det, men oaktat det så är hon alltså borta från spel nu i 3 månader minst. Benbrott i foten, och det är, förhoppningsvis så går det relativt snabbt och vi behöver inte befara ett VM för henne, men det är trots allt otroligt trist nu inför stundande resa ner till Australien, så att den får jag nog faktiskt betygsätta som veckans fulaste.
En tung smäll såklart för Amanda Nildén själv som ju la ut på sina sociala medier att så mycket kärlek som den här sporten kan ge till en, så mycket kan det också ta ner en i, alltså på botten. Det är otroligt tungt att bli borta så här länge för hennes del. Vi får väl se när hon är tillbaka, men vi hoppas ju såklart att hon är tillbaka så snart som möjligt. Och om vi bara ska uppdatera då också rent nyhetsmässigt, så har ju landslaget sagt i nuläget att man inte tar in någon ny spelare till samlingen i Australien. Vi får väl se om det håller i sig. De åker på måndag till Australien för att möta just Australien i uppladdningen inför nästa sommars mästerskap. Med det så ska vi vidare då till veckans svenska i Europa. Who's that?
Ja, men det var rätt intressant. Det var en fin segway här, Anna, för att du pratade om att förbundet inte tar in någon ny. Och jag tycker ändå att om man då jag pratar Rolfö givetvis. Hon går in och gör en otroligt bra match mot FC Rosengård. Hennes inspel är, alltså de är så stenhårda och de är så bra. Hela tiden tillgänglig, spelbar. Hon gör en riktigt bra match och därav tycker jag också att hon är veckans svenska i Europa. Men också för att efter ett, så att säga, ett nederlag att inte bli uttagen till den här truppen. Och det är fortfarande spekulationer varför hon inte är med. Jag är faktiskt grymt nyfiken på varför hon inte är medplockad. Jag har svårt att förstå. Har man en så pass bra spelare? Jag förstår att man har kommunicerat att ja, men vi har koll på henne. Vi vet vad hon går för. Och det, om spelaren själv är nöjd med det svaret. Och min uppfattning är inte att hon har varit så nöjd ut. Att hon har inte lyst av att nej, nej, men det här är inga fara. Vi har diskuterat detta. Utan snarare var så här, inga kommentarer. Då får jag en liten känsla av att är det här så himla bestämt ihop de två. Det känns inte så. Så att med det sagt så tycker jag att det är snyggt att hon ändå presterar på högsta nivå trots att det här har skett och att man kan liksom särskilja de två sakerna. Så att det är hatten av till Rolfö. Hon får veckans svenska i Europa från mig.
Mm. Jag tycker också, på tal om att komma tillbaka, jag tycker att Lina Hurtig förtjänar den här nu. Hon har haft en tuff inledning i Arsenal. Svårt att få ett förtroende, så kommer in och gör två mål i Champions League. Det smäller högt. Så att, ja, det är mitt val.
Mm, vi får se om det är hon då som får chansen mot Australien istället för Fridolina Rolfö på den där vänsterpositionen av Peter Gerhardsson. Men som du var inne på, Saga, det blev verkligen bara kortare och kortare svar av Rolfö ju fler frågor hon fick om det här med landslaget. Det första var att ja, nej, men vi har pratat om det och det är ett beslut vi har tagit, och till slut så blir det liksom inga kommentarer när hon dessutom får det serverat att ja, men kan det inte vara skönt för dig som pratade i somras om att du var sliten efter en lång säsong i Barcelona att slippa den här långa resan till Australien för bara en match och få lite ledigt, och allting slutar med inga kommentarer.
Och jag tycker också där, bara för att lägga till kort, så jag kan tycka det är konstigt att man inte tar med en av sina bästa spelare oavsett, och med tanke på att de faktiskt också ska ner till Australien och akklimatisera sig. Jag ser inte logiken i förklaringen. Och sen kanske det spelar mindre roll om vi andra förstår det. Så länge de är på ett bra ställe så är det kanske det viktigaste. Men man lämnar väl inte Zlatan hemma för att ja, men vi vet vad han gör för. Alltså, förstår ni vad jag menar? Vid den tiden han var fullt aktiv i landslaget. Det är inte logiskt för mig. Man tar väl med alla spelare som är tänkta till en trupp till VM. Och, ja, jag vet inte. Det kanske bara att inte jag ser helhetsbilden, och det är därför jag inte förstår hur pusselbitarna sitter. Men för mig, jag tyckte det var konstigt.
Ja, men jag håller med, Saga. Nu går vi från korta till långa, men det är ju en intressant reflektion. Jag gissar alltså att man åker till Australien för att förbereda sig för ett mästerskap. Dels för att hantera resan, dels för att hantera tidsomskillnaden, dels att få den erfarenheten. Det är väldigt, väldigt lång resa, annars kan man fundera bara på hållbarheten och miljöaspekten på att åka dit. Men håller man på med elitidrott så måste man ju göra optimala förberedelser. Med det sagt så blir det ju extra konstigt. Däremot, som sagt, finns det en god anledning? Finns det sagt, då är det bara att kommunicera ut den. Så att jag håller helt med. Och det är faktiskt lite samma sak om man tittar på fler spelare i den här truppen. Jag tycker fortfarande att ställa mig lite funderingar kring Hedvig Lindahl och att vad som säger det, att man ska testa ett antal spelare kan man väl göra. Sen kan man ju, men ska man vara med i en trupp, ett lag, och Hedvig Lindahl är aktuell, det vet vi ju inte om hon är, men om skulle hon vara aktuell för ett VM, så tycker jag samma sak där. Att hon behöver kanske inte spela matchen, men att vara med på samlingen, vara med en del i laget på en sån naturlig förberedelse. Men som sagt, det finns säkert mer som inte vi känner till, men vi har åsikten att tycka, och jag tycker att det också är lite märkligt om man ska.
Ja, för några grejer man kan ta med sig från vad Peter Gerhardsson då sa efter att han hade presenterat den här truppen och höll en liten pressträff, så var det ju dels på målvaktsfrågan, så säger han att det står mellan 6 målvakter kring de 3 målvaktsplatserna. Man väljer därför att lämna Emma Holmgren hemma den här gången, för nu har man sett henne på 2 samlingar. Ger istället Kajsa Andersson chansen. Han säger att Hedvig Lindahl fortfarande är högaktuell som en av de här 6. Och sen är det ju då Jennifer Falk som inte är med i den här truppen heller, som ju väntar barn här i dagarna. Så att de 3 som är med nu plus Emma Holmgren, Hedvig Lindahl och Jennifer Falk är de som Peter Gerhardsson ser att det står emellan. Och sen, apropå den här aspekten att ladda upp inför Australien, så har ju Gerhardsson och ett gäng ur landslagsledningen precis gjort den där resan. De var ju nere för lottningen. Och jag tror han sa att de var ett team på 5 personer som hade varit där, och att de i sin grupp hade haft väldigt mycket diskussioner kring hur olika man påverkas av den här resan, av tidsomställningen, att man får dra lärdomar av det, och att det är en viktig del för Sverige nu när man åker dit. Att man ser att det är många av spelarna som är med i den här truppen som ska spela ett VM, som får chansen att testa på, okej, hur reagerar jag på resan, hur kan jag optimera mina förberedelser? Och så säger han ju då att ja, men för de som inte är med så får de liksom förklara eller lära sig av de som får testa på det den här gången. Men det gör ju det märkligt att man inte då tar med några som, alltså Rolfö känns ju som en given startspelare i en svensk VM-startelva.
Såklart, och den enda som är det är ju Jennifer Falk som har en vettig förklaring, så det är inga konstigheter tycker jag. Liksom. Då handlar det om familjesituation och då kommuniceras det, men jag håller helt med.
Mm. Med det så stänger vi väl den där landslagsuttagningen och snabbfrågorna. Vi ska in på damallsvenskan, vi ska in på toppstriden till och börja med. Och där vet vi ju nu vilka som kommer komma topp 3. Kristianstad missade chansen. Och innan ni ska få förklara varför Kristianstad inte tar en Champions League-plats i år, så ska vi lyssna hur det lät i Linköping i fredags när det stod klart. Vi ska lyssna på Kristianstads Mia Karlsson.
Hur är det med dig efter en sån här match?
Nej, men det är tufft. Vi visste ju förutsättningarna innan vi gick in i den här matchen. Och tycker ändå i första halvlek så känns vi väldigt på. Vi skapar ändå lite, sen så får de in ett mål. Men vi har ju ändå, vi har någon hörna bland annat. Och vi bryter bollar högt upp i banan och får liksom till de här halvlägena. Och en annan match så hade de suttit, och sen i andra halvlek med, så även om vi släpper in så fortsätter vi och fortsätter och fortsätter. Så att, ja, det är tungt såklart.
Det här innebär ju att ni missar topp 3 i år. Vad tänker du kring det, och vad betyder det för gruppen att ni missar Europaspel i år efter 2 år?
Nej, det har ju såklart varit ett mål hela året, och vi har haft det inom räckhåll också hela året, så att det är klart att det är tungt just nu. Sen samtidigt, nu är det en match kvar, vi måste vinna den och kunna vinna på hemmaplan också, avsluta snyggt, kunna ta fjärdeplatsen åtminstone, och sen så får man sätta sig ner och se över de sista månaderna här, se vad man hade kunnat göra bättre.
Ja, en deppig Mia Karlsson där direkt efter då förlusten mot Linköping, som innebär att de inte längre har chansen att knipa en Champions League-plats. De har ju tagit den där platsen 2 år i rad, den attraktiva tredjeplatsen. Nu blir det inte så. Varför missar Kristianstad? Vem vill hugga?
Jag tycker det är en jättespännande fråga faktiskt, som man kan prata hur länge som helst för. Och svaret är ju säkerligen flera delar. Så att, men en sak är ju såklart att de fick väldigt tunga skador. De pratade ju det, Gunnar Stotter, redan mot Hammarby där inför den matchen. Och det gick att experimentera en gång. Men skador är ju lite drott och liksom truppsomsättning. Det skapar ju svackor. Och det var ju ganska naturligt. Så det är såklart en förklaring. Jag tänker också, om man får fortsätta tänka lite större perspektiv, så tänker jag också att aspekten att de hade chansen att vinna guld, det kan låta märkligt, men när gulddrömmarna bara kommer in i huvudet, om de har egentligen det guldet de vill åt, då blir fallhöjden så hög tycker jag. Så att, med tanke på Linköping som studsar tillbaka så mycket, för dem är Champions League en supersuccé. De kan vara så stolta med den här matchen. Kristianstad har liksom fått dikt av bara farten ett par år nu, och det är liksom inte det är inte klart att det är viktigt för dem, men det fanns en större risk att förlora guldet eller att inte lyckas med guldet än att vinna Champions League. Och det tror jag påverkar prestationer ibland. Sen exakt hur, omöjligt att säga.
Jag funderar rätt mycket på liksom om man ska måla deras säsong, starten de hade, var ja men, hyfsade prestationer men resultat som inte riktigt talade för dem. Jag tycker man ska komma ihåg att Kristianstad faktiskt roterar in och roterar ut många spelare inför säsongen. Vi har pratat jättemycket om hur Kalmar hade ett helt nytt lag och hur lång tid det faktiskt tar att sätta ihop ett lag. Det är först på hösten vi ser Kalmar, jag ska inte säga först på, men jag hävdar nog ändå att det är på hösten vi ser att det här är mer av ett lagbygge, de har börjat hitta varandra. Då är det ju imponerande hur snabbt Kristianstad faktiskt fick ihop det i början av säsongen och hur det sen har tagit fart. Vi har pratat väldigt mycket om Tindelöf igen och hur de faktiskt har hittat ett samarbete på det, ja, men så snabbt som de gjorde, hur mycket mål de har gjort ihop med assist och mål själva. Så frågan är inte om det är faktiskt så att vi ska vara imponerade över Kristianstads säsong, att de har fått ihop det. För att titta på Linköping förra året, det var också ett lagbygge som nu i år liksom fick ta form, givetvis med spetsade spelare, att man liksom fick in lite extra och man fick in rätt folk på rätt plats. Det är inte helt identiskt, men att bygga lag över tid tar tid och det är svårt, det är mycket som ska stämma. Att de ändå har varit upp och nosat på guld, det tycker jag är imponerande. Sen har man absolut haft moment, det är skadorna som Per är inne på. Det gör rätt mycket för ett lag att man inte har sina toppspelare på planen. Man tappar ett helt mittfält i Allanen och Van den Bulk. Det tycker jag har varit direkt avgörande för deras spel. Den andra delen, det är just att i början så hade man för många lika resultat och man gjorde inte tillräckligt mycket vinster, och så har man tappat nu på slutet. Så att det låter väldigt mycket som ett nytt lagbygge när jag beskriver hur säsongen har sett ut, och det tycker jag är talande för, ja, men höjden de har, men också när det inte helt hundra stämmer, då är botten, vad säger man, lägsta nivån för låg och då blir de sårbara. Så att det är min summering av Kristianstads säsong. En otrolig höjd, fortfarande lite för låg lägsta nivå.
De har ju en del att jobba på där då inför nästa säsong när de kanske kan spela ihop sig lite mer tills dess. Vi vet ju att bland annat Vienne nyligen har förlängt även över nästa år, och det är ju en otroligt viktig förlängning för Kristianstad. Apropå samarbetet där, så kan vi ju slänga ut en liten teaser här till galan, OBOS Damallsvenskans bästa, som vi kommer ha den 16 november. Där kommer vi få se exakt hur bra Tabby Tindelöf och Evelyn Wien är på att samarbeta, inte bara på planen utan även utanför. Funkar det lika bra där eller inte? Ja, det kommer bli en skrattfest i alla fall. Det kan jag utlova. Det är därför också den här podden är en dag försenad. Vi har varit i Kristianstad och spelat in lite till den där galan. Det kommer mer om den om en liten stund. Men Saga, om vi bara landar i matchen som var i fredags också då, toppmatchen. Det blev ju ett väldigt märkligt avbrott där mitt i allt. Ett brandlarm som gick när Linköping fick en hörna. Hela arenan skulle utrymmas helt plötsligt. Ja, hur upplevde du det här?
Ja, gudars. Det var otroligt dålig timing för Kristianstad. Alltså det är det jag landade i trots allt. För att det var en hörna, den skulle precis slås. Och då kommer brandlarmet på slutet. Nu måste alla utrymma. Vi stod kvar uppe på våra kommentatorsplatser och tänkte, ja, här ska vi också, ungefär. Alltså det kändes inte som att det var så akut läge. Men givetvis så ska man ta det på högsta allvar. Och det gjorde de, och det sköttes på ett jättefint sätt från arenan och all säkerhet och så vidare. När vi sen tar oss in så, alltså vi hann knappt upp till våra platser innan domaren blåser igång den här matchen. Jag vet att Betta Gunnarsson var otroligt besviken att hennes spelare inte fick ens värma upp innan det här skulle dra igång. Jag menar, som sagt, vi sprang upp med andan i halsen från de här trapporna. Vet man, har man varit på Linköping Arena så vet man att det är trappor som jobbas igenom för att komma upp. Och som sagt, jag och min kollega Tobias, vi står där och liksom lite anfådda som man är. Och helt plötsligt är matchen igång och vi ska sätta oss in. Men tänker då för spelarna att ta sig in, har stått ute och bara huttrat ute på en parkering. Det är småkyligt, du ska in på den här planen. Givetvis har de tid att snacka med varandra, de har tid att snacka med sina tränare. Men det är ju inte till Kristianstads favör att ha en hörna emot. Sen, med det sagt, det här är professionella spelare. De hade också 10 minuter att mentalt preppa sig själva för att det här är en otroligt viktigt moment i den här matchen. Det är en hörna emot oss. Vi måste se till att vara påkopplade från liksom, sekund ett. Det tycker jag inte de är, för de släpper Nelly Karlsson helt fri. En av Linköpings bästa huvudspelare. Hur, alltså, och det är inte så att hon gör någon extrem undanmanöver. Hon bara egentligen bågar ut sin löpning och går rakt in på bollen. Och då känner jag att det kunde hanteras bättre. Det är ju absolut någon som står på Nelly Karlsson annars. Så varför var det inte det den här gången? Så att, jag frågasätter väl kanske lite fokuset som Kristianstad gick in med. Samtidigt också Linköping tar tillfället i akt och gör det på ett väldigt bra sätt. Så att, där har ni situationen, och sen så har det varit upprörda känslor kring det här.
Det kan man säga i Kristianstad-lägret, framförallt som du var inne på. Veta Gunnarsdotter, det var ju irriterad där efter matchen bland annat på det faktum att man inte får värma upp igen när man kommer in. Det var ju också så att spelarna var inne på planen en stund innan ni var tillbaka uppe på kommentatorsplats. För ni blev ju utrymda sist eftersom ni satt på andra sidan jämfört med publik och spelare och sådär. Också då insläppta sist, vilket gjorde att spelarna stod där nere och bara okej, kan vi köra nu eller? Och så har man direktiven de får att nej, vi måste vänta på tv. Och det måste man ju såklart. Det är klart att tv-sändningen måste ju in och vara med när det väl kickar igång igen. För jag var ju en av dem som stod nere vid planen och filmade under den här första halvleken. Så jag blev ju evakuerad ut med spelarna på den där lilla parkeringen. Men det som är ju att det var ett automatlarm som gick. Som gjorde att man behövde utrymma. Och det finns ju på x antal ställen på i princip alla arenor runt om. Såna här dörrar där det står öppna inte den här då går larmet. Med det här i åtanke. Går det att utnyttja systemet? Kan man skicka någon och bara öppna en sån dörr när det kommer en fast situation? Och så kan man gå ut och så kan man diskutera och lägga upp en plan. Tror ni det finns risk att vi får se det framöver?
Nej, det är klart. Alltså, jag har hört faktiskt här rykten också. Det, för mig är det högst, högst osannolikt. Liksom. Jag tror inte, det är inte närheten det som skett i det här fallet. Däremot har man varit på ett antal tränarkonferenser genom åren. Så är det liksom de här war storiesna, det som sker i världen, du vet när man åker klubbar ut i Europa, det finns inget kamerasystem på arenan, eller det är avstängt, hoppsan hejsan, sen filmar motståndarna hela träningen, det är buggade omklädningsrum, det är kameror som sitter i en vägg, så att ja, i fotbollen är stort, och Gunnarsdotter har varit med en del, hon tänker nog på de där storiesna, men jag tror inte i det här fallet, men allt kan hända i sport och fotboll, om vi säger så, men jag tror inte på Linköping Arena i fredags.
Nej, vi får väl se vad som händer framöver. Om det kommer att utnyttjas på något sätt. Vad tror du, Saga?
Nej, men jag stämmer bara in i det där. Jag har väldigt svårt att säga att de ledde redan 1-0. Sen ska vi också ha med oss Kristianstad, en väldigt fin start på den här matchen. Och hade de fått utdelning på det, de hade ett friläge som skulle tilldelats dem. Hade det stått 1-0 till Kristianstads favör, hade matchbilden sett annorlunda ut. Men jag vill ändå gå tillbaka till att Kristianstad är ett bra lag, så att även vid 2-0 så ska de kunna sätta sig ihop och de ska kunna säga okej, tjejer, nu fokuserar vi om, nu tar vi tag i detta, sen släpper de matchen och det bara rinner på. Så att, nej, jag vet inte, det fanns spelare i Kristianstad som imponerade på mig rakt igenom, bland annat Vien, outtröttlig, kör på som jag aldrig sett för, ville vinna den här matchen. Gabby Carl var fantastisk i försvarsspelet. Och även Tindall offensiv. Så för där ibland kan man spela bra matcher även om man förlorar. Men det får inte stå 4-1 mellan de här två lagen efter slutsignalen. Det vill jag ändå trycka på. Det ska vara en tajtare match.
Vi sa ju att topp 3 avgjordes då i samband med den här matchen. Frågan är, avgjordes också skytteligan? Amalie Wangsgård gör 3 mål i den här matchen i matchen mot Evelyn Vien, som ju ändå då svarade för ett reduceringsmål för Kristianstad. Men nu har vi Wangsgård uppe på 22. Vi har VM på 19.
Ja. Alltså jag räknar ju aldrig bort henne. Ja, men det är ändå bra, Per. Du bara, ja, den är avgjord. Jag vill ha spänning. Jag vill ha spänning överallt. Så att låt säga att VM har världens match nu i helgen. Och så studsar hon tillbaka. Det blir kul.
Ja, det är ju bara 3 mål som skiljer, och är det något vi har sett i den här serien, den här säsongen, så är det ju hattricks. Vi har sett 3 mål skjuta flera gånger om. Vien har ju till och med gjort 4 mål i en och samma match mot bottenlag tidigare den här säsongen. Och vi får väl se hur det går då för Kristianstads del. Om vi än ska ösa in mål så ska hon ju göra det på hemmaplan mot Umeå. Medan Linköping har KIF Örebro borta. Och om vi går in då på Linköping och Häcken. För nu är det ju så att det står mellan de två om den återvärda andra platsen. Anledningen till att vi snackar om det här, det är ju för att det är olika vägar in i Champions League om man kommer tvåa eller trea. Det är mycket svårare som trea eftersom man då går in en omgång tidigare när det spelas ett litet minigruppspel där man måste vinna två matcher för att sen då komma in i den omgången som laget som kommer tvåa får kliva in i Champions League. Så, vilka kommer tvåa? Vad talar för att Häcken tar den här andra platsen skulle ni säga? Det är ju de som ligger tvåa just nu på bättre målskillnad.
Jag tycker det handlar om deras höst framförallt. De har en förlust och det är mot Rosengård. De har en otroligt fin prestation mot PSG. Deras målproduktion har ökat. Det känns som att laget har gelled på engelska. Men det är gellat heter det på svenska.
Nej, men det klistrat ihop sig, limmat ihop sig.
De sitter. Ja. Där vi tittar, tack. Det är därför vi är team här också.
Ja.
Nej, men det känns som att de har börjat hitta mer och mer sin identitet och de har börjat bygga med spelare på rätt platser och så vidare. Det är någonting med hösten som är den förväntningen jag hade på Häcken från första början den här säsongen och därför också tippar om att bli vinnare. Sen har det kantats på olika sätt, men därav också så ser jag att de har alltså jag har väldigt svårt att säga att de skulle släppa sista matchen. Det är prestigefyllt att få vara med på andra platsen också, så att precis som vi har varit inne och du beskrev där Anna, så att jag har svårt att säga att Linköping norpar den, och även om de skulle göra mycket mål så kommer inte Häcken släppa detta.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I do. Kanske då, man vill ju ha spänning. Det vill ju Saga ha. Det kommer vi få sen i botten. Men jag tror inte vi har någon spänning i toppen där. Jag tycker du är helt rätt, Saga. Häcken är för bra just nu. Det finns egentligen ingenting som talar emot att de ska vinna. Ja, det du är inne på, det som jag tycker vi pratade om det somras. De gjorde ett strategiskt vägval att byta spelare, förändra arbetssättet. Och det som är effekten är att jag tycker att man får ut mer av varje spelare. Och spelare bidrar till arbetssättet. Inte som inte bara... Och det gör att de helt plötsligt gör mycket mer mål och släpper in färre. Det är kul att se att man också vågar satsa på unga spelare. Så det är en stor eloge tycker jag i BK Häcken. Så det är ett väldigt bra Häcken. Det är också ett väldigt bra Linköping som är väldigt, väldigt glada över det här. Och de vet mycket väl om att det vore bra med två. Men även, jag tror, ja, som sagt, båda lagen vinner säkert. Men det räcker ju inte. Då är Häcken tvåa, skulle jag vilja säga.
Finns det någonting som talar för att Linköping skulle ta andra platsen då?
Det är att Djurgården vill faktiskt reparera sin säsong. För att det på något sätt är ju, det är fördelar med sista matcher på något sätt. Det är ju det sista du gör inför uppehåll. Och skulle jag vara Djurgårdens IF och Magnus Paulsson, skulle jag allt och kanske även Hedvig Lindahl hålla nollan i sin sista match. Hon kan ju spika igen. Hon har gjort det. Hon kan ju vara en av världens bästa målvakter. Gör Hedvig Lindahl det, och hela Djurgården gör sin bästa match, och så får man någonting positivt med sig in i vinteruppehållet och håller en nolla där och Linköping vinner. Ja, men vi gör något mål också. Ja, men det är väl det enda, att Djurgården sprattlar till.
Har du något annat, Saga, som skulle kunna tala för Linköping än Hedvig Lindahl?
Nej, jag har inte det. Jag tycker att Per kom med en bra input där. Har väl inte så mycket att tillägga, för jag som sagt, jag har väldigt svårt att säga att det här förändras. Så att, men som sagt, spänningen är olidlig och därav också väldigt kul att följa.
Vi ska snart gå över till det som blir desto mer spännande, nämligen bottenstriden. Men innan vi lämnar toppstriden så ska vi prata lite mer om galan som väntar den 16 november. För från och med nu så kommer det att börja komma ut vilka spelare som är nominerade, vilka som kan kamma hem priser. Det är ju 10 priser som ska delas ut och kanske något hedersomnämnande och lite sådär under den här galan. Först ut, det är de som är nominerade till årets back. Och där hittar vi 3 stycken från de topplagen vi nyss har nämnt. Vi hittar Linköpings Stina Lennartsson. Vi hittar BK Häckens Hanna Wik. Och vi hittar den svenska mästarinnan Emma Berglund som har fått över kaptensbinden efter Caroline Seger. Och vi kan börja med att lyssna på vad hon säger om att vara nominerad till årets back.
Du vet, det är ingenting man går och tänker på.
Nej.
Det är så mycket som händer, händer under säsong och det liksom, ja, det bara rullar på. Men hedersamt, absolut. Så det är jag väldigt tacksam och glad för.
Hur känner du själv att din säsong har varit?
Bra. Mm. Alltså, sett till liksom andra säsonger och de senaste säsongerna har jag ändå fått utgå ifrån så här, ja, vart står min kropp? Alltså, vad kan jag förvänta mig av den här säsongen? Man vill så mycket, men jag vet ju också att jag kommer från tidigare säsonger där det har varit skavanker och ja, från de stora skadorna skavanker. Men i år så tycker jag ändå liksom förberedelserna har varit bra. Jag har inte alls kunnat liksom känna att det har varit någon speciell dipp. Det är klart nu på slutet av säsongen så har jag känt av lite. Men jag har ändå känt att så här, jag har hållit en bra nivå. Varit på planen, bidragit så mycket jag har kunnat. Liksom. Så jag är helt klart nöjd.
Och får fira med ett 7:e SM-guld. Ja, har du tagit in det än att det är 7?
Nej, egentligen inte. Alltså det är också samma. Jag kommer säkert att reflektera över det sen.
Mm.
När tiden kommer. Men nej. Alltså frågan har ju varit också så här. Vilka flera som har vunnit. Och så fick jag veta liksom att det är Hanna Ljungberg och Marta. Det är ju inget tråkigt gäng att vara delaktig i. Liksom. Så det är jag ju superstolt över. Samtidigt som nu börjar man ju direkt tänka på. Fan vad häftigt det hade kunnat vara att stå där som
ensam.
Som ensam. Mm. Så att.
Du har ett guld då till i dig.
Det hoppas jag verkligen. Ja. Och det går liksom inte heller att tänka ett år utan att ha en guld. Liksom, alltså målsättning av att vinna guld.
Mm.
Det låter kanske konstigt men så länge man är i den här klubben och känner att det är den målsättningen som vi sätter upp då finns det ju inget annat och det låter ju hemskt att säga men jag har inte kanske varit i en klubb, det är klart att Umeå var på en vi bytte liksom en generation från att de stora spelarna försvann och allting men jag har ju som annars kanske inte varit i en klubb som inte har satsat på det.
Nej.
Så det är en del av min vardag men ändå någonting som gör det så jävla roligt också.
Ja, en glad och lite förvånad Emma Berglund där, som samtidigt som hon svarar på de här frågorna börjar sakta men säkert måla in sig i guld. Det är därför det kanske låter lite svajigt här. Vi har ju vår traditionsenliga guldmålning på Sportbladet och den skedde i måndags med Emma Berglund. Har ni inte sett bilderna därifrån så in och leta på Sportbladet. Det är snygga bilder på Emma Berglund. Men ja, Saga och Per, vad tänker ni kring de här 3 nominerade i årets back?
Börjar man med Emma Berglund så tänker jag framförallt en väldigt osjälvisk spelare. Det är en spelare som är där för laget. Hon kanske inte alltid den som syns mest i backlinjen eller i lagets prestationer, men hon är så otroligt reliable. Man kan lita på henne. Man vet om att hon kommer aldrig ha en dålig prestation och har också gjort jättemånga fina prestationer, så jag ska inte på något sätt underminera det, men utan tvärtom så är hon så otroligt jämn och det är en jättestyrka. Framförallt inom elitidrott att hålla den nivån rakt igenom. Så det känns ju som en väldigt rimlig person att ha med i den trean. Lennartsson vet vi om vilka kliv hon har tagit det här året. Dessutom blivit få gå vidare till ett landslag och få vara med på A-landslagssamling. Det tycker jag också är ett kvitto på att man har haft en rejält bra säsong. Hon är ändå wingback, man kan ju diskutera, ska hon vara offensiv eller defensiv, men hon är båda och hon gör det på ett otroligt bra sätt. Jag är väldigt förtjust i hennes aggressivitet på planen och vinner otroligt mycket boll för sitt lag. Sen har vi ju Hanna Wik som är doldisen, höll jag på att säga, men den unga talangen som bara blivit så självklar. Alltså hon har blivit så självklar i Häcken. Hon är att lita på, precis som Berglund är. Men hon har också blivit ännu vassare i sista tredjedel. Alltså hennes inspel, inlägg, aktiviteten. Hon är hela tiden proaktiv i sitt rörelsemönster. Så det är tre riktigt, riktigt goda spelare som har haft en fin säsong.
Jag kan bara instämma. Man reagerar på det, vilken klass det ändå är. Ibland pratar man om att Europa sticker liksom iväg. Och det är klart han gör det. Men ändå vilka spelare vi har och hur svårt det är att ta ut de tre bästa i kategorier. Det här är ju klassförsvarare och... Med Emma Berglunds form här nu så undrar jag inte om hon måste stå och knacka på dörren till landslaget. Jag tycker hon ska vara aktuell för hon är så allround och hon är riktigt, riktigt bra. Lennarsson har redan varit där. Hennes offensiv vet man att de vill åt. Hanna Wik har faktiskt att ärna att träna ungdomslandslag och det är en av de absolut smartaste spelarna jag har haft. Och hon var inte ytterback när hon började, men hon tänker fotboll. Hon har en enorm spelförståelse och det gör man ser det i hennes situation att hon har förstått så här, hur ska jag ta mig in för att kunna slå inlägget direkt med högerfoten, men också hur hon försvarar. Så att Hanna Wik kommer bara bli bättre och bättre. Det här är tre bra riktigt, riktigt bra försvarsspelare.
Ja, och som du är inne på Per, det är tuff konkurrens. Men det är bara tre som kan bli nominerade. Vem som vinner? Ja, det får vi veta den 16 november. Det är en stor jury som ska säga sitt innan vi har en vinnare här. Men den första kategorin ut, alltså årets backar. Ni får hålla utkik på Sportbladet under veckan som kommer för övriga kandidater i de olika kategorierna. Med det så lämnar vi toppstriden och vi lämnar galan för nu. För nu ska vi ner i botten där spänningen är olidlig. Vi vet ju, som du var inne på innan Per, att AIK inte kommer att spela i Damallsvenskan nästa år. Men vi har ju två lag som gör upp om den där kvalplatsen. Det kan ju faktiskt vara så att vi blir av med båda, det vet vi inte än. Men vad talar för att BP klarar att behålla den där kvalplatsen som man ju då snodde åt sig från Umeå i och med Toivios kanonträff?
Ja, det är väl att de faktiskt ligger på den och inne på det. Det är en fördel, ganska stor fördel i sista omgången där också matcherna spelas samtidigt. Jag gissar att BP kommer och Marcel Fernandes kommer ha direkt kontakt med vad som sker i liksom, Umeås match för att kunna agera efter det. Så det är ju någonting som talar för dem och att de båda lagen har väldigt tuffa motstånd. Och det gör ju att sannolikheten är att båda förlorar och med de målen som BP sju mål före. Det skulle mycket till att om båda lagen förlorar att BK ska förlora med sju mål mer. Så att det är ju Umeå som har kniven på strupen att göra någonting alldeles extra. Det är inte omöjligt. Men jag tycker ändå faktiskt i sista omgång. Umeå har möjlighet om allting stämmer. Men nej, att BP ligger på kvarplats inför, det talar allra mest för dem. Tycker också deras prestationer överlag att jag tror har varit ganska jämna. Men som sagt, att slå Rosengård, det tror jag fortfarande inte de kommer göra. Och det är ju faktiskt Umeås chans. För att tar de poäng så tror jag att det kan räcka.
Ja, alltså det är egentligen bara instämma. Det är inte så mycket mer att säga, tror jag. För det handlar väldigt mycket om dels resultaten och hur de sen hanterar att inte släppa in fler mål. Men att som sagt, att Umeå ska köra över Kristianstad, har väldigt svårt att säga det. Riktigt tråkig och bitter det här låter det som. Men jag har väldigt svårt att säga det. För jag tror också att Kristianstad har ett jättebehov av att studsa tillbaka. Ett jättebehov av att avrunda den här säsongen. Och göra det på deras premisser och på deras sätt. Så att även om jag har väldigt svårt att säga det. Så jag tror att BP hamnar på kval.
Tror du inte det kan bli 1-1 då? Mot mellan Kristianstad och Umeå Saga. Det är helt omöjligt. Och så förlorar Umeå med en poäng.
Alltså helt omöjligt är det inte. Men alltså, jag fattar vad du söker efter här. Mitt fotbollshuvud säger att det ska vara i princip omöjligt. Alltså ärligt talat. Jag, Men jag har ju blivit förvånad förr i den här ligan. Och det är ju det som är charmen. Så att jag har ju fått sitta här och äta mina ord ett par gånger. Och det är bara roligt. Så att det surprisar de mig. Så kul helg vi har framför oss liksom.
Det är en kul helg oavsett. Ja. Vet, det är ju spännande.
Ja, det är klart att det är.
Det är det. Och vi får väl se vilka som då klarar att knipa den där kvalplatsen. Och då kommer ställas mot antingen Uppsala eller Alingsås, för där är det ju fortfarande också en öppen fight i elitettan kring vilka som tar kvalplatsen uppåt. Det vi däremot vet, det är ju vilka som tar direktplatserna upp. Vi har redan gratulerat Växjö DFF förra veckan. Nu kan vi även gratulera IFK Norrköping som tar steget upp, en anrik klubb på herrsidan som nu kommer in då på damsidan. Och vad talar för att de här två lagen då ska kunna klara sig kvar i Damallsvenskan 2023, skulle ni säga?
När det kommer till Växjö, så när man pratar med spelarna, så har de tryckt på en sak det här året. Det är sammanhållningen. Och de hade en jättetydlig, jag har varit i en konversation med målvakten just Louise Högrell, som haft en otrolig säsong med slagna rekord och jättefint samarbete med sin backlinje och lag. Men hon trycker väldigt mycket på att det här året så har det varit sammanhållningen som har gjort att de hela tiden har tagit sig igenom olika bumps on the road. Och det var ett Växjö som jag åkte ut. Jag kommer ihåg, vi pratade om det vid det tillfället, att det kändes så konstigt och tomt att med Växjö tillhör ju damallsvenskan. Det var märkligt på något sätt, och nu hade de en jättetydlig ambition. Vi ska upp igen, vi ska göra det, vi ska liksom bara vara en snabb visit och vi ska sadla om. Och med det så la de också jättemycket vikt på just sammanhållningen. Att det skulle vara ett lag som mådde bra, tog hand om varandra, och det har också synts i deras spel. Så det talar väldigt mycket för att de klarar sig, för att det är ju någonting som vi vet med sig. Om man har ett lag, det behöver inte alltid vara det bästa laget, men du har ett lag som förstår varandra, som är Högrell tryckte mycket på att vi vet var de andra kommer springa. Jag vet var, eller mittfältarna vet var forwards vill ha bollen. De kunde läsa varandra utan att behöva tänka så himla mycket. Och kan man ha det med sig in och sen spetsa till och få lite mer erfarenhet och så vidare, så ser jag att de kommer stanna kvar i damallsvenskan med de förutsättningarna. Sen kan allt hända och så vidare, men jag tycker det är en jättestor faktor för Växjö där.
Mm, jag tycker det är intressanta nykomlingar. Du är inne på det, Saga. Dels tycker jag Växjö har byggt korrekt med, och har mycket spelare i spännande ålder mitt i sina karriärer, kan bli bättre. Skickligt tränare som vet vad det handlar om, Olof Unogård. Så att jag tror att man är väldigt förberedd för att ta steget upp. Däremot så tänker man så här, så att år ett tror jag Växjö kanske är klart bättre förberedd än IFK Norrköping. Men tittar man på några års sikt, så det är där jag sitter och funderar. Liksom, vad har Växjö för backning? Och nyckeln för dem kommer få in lite spets nu, men vilken ekonomi kan de få i den föreningen? IFK Norrköping däremot kanske har en väldigt tuff första säsong här. De kommer behöva förstärka, också jättespännande lag, men har lånat några spelare från BK Häcken. Men på sikt, med de musklerna, med den omsättningen som IFK Norrköping som förening omsätter, så har ju de väldiga möjligheter att bygga över tid. Så att det blir en avgörande första säsong för dem. Jag kommer ihåg för ett par år sedan liksom, när det var bråk i IFK Norrköping att damspelarna inte fick använda herrarnas gym. Liksom, var ju fianterier. Och nu har föreningen börjat dra tillsammans. Och det visar kraften när det finns backning bakom en satsning på damsidan. Då kan det gå snabbt. Så att det talar för IFK Norrköping över tid. Men där frågan är de redo? För det är en enorm omställning för damallsvenskan när det smäller nästa säsong. Det behöver de jobba hårt med nu.
Ja, och tar vi Norrköping där, du är inne på någonting där Per, med hur proffsig föreningen är, klubben är. Pratar med Taylor Townsend som är en tidigare lagkamrat från USA till mig som spelar i laget. Och hon pratar och beskriver liksom verksamheten som, alltså det är professionellt genom fingerspetsarna. Där har de försprånget. När Taylor blev skadad, så istället för att man hade henne på skadelistan och bara, ja okej, hon får göra sin rehab, så integrerar man henne nästan som en seger i Rosengård som är skadad. Hon stod och hjälpte till och coachade sitt lag. Alltså den detaljen, vi trycker mycket på att det har varit så viktigt för Rosengård att ha sin ledare Seger på kanten som hela tiden hjälper till och styr, ställer, dirigerar. Att de gör samma sak redan nu i Norrköping, för, framförallt för Taylors skull, att hon ska känna att jag har syfte. Jag får tänka på något annat än bara min skada. Det tycker jag är en jättesignal att man redan nu tänker väldigt proffsigt i Norrköping. Hon har även varit ner och hjälpt till med ungdomarna och jobbat mycket teknik med dem. Bara för att få liksom blicken utåt och inte bara fokus. Jag mår dåligt, jag har ont och så vidare. Spännande tycker jag, och det är en jättefin signal och se fram emot båda lagen såklart. Och sen då det tredje som eventuellt kommer upp eller vad det nu landar i.
Och en sak där med IFK Norrköping som man kan lyfta med signalvärdet som det ändå ger när spelarna i herrlaget lägger upp och gratulerar damerna till avancemanget. Jag såg bland annat Jonathan Levi var på plats när damerna säkrade sitt allsvenska engagemang. Och det är klart att det betyder någonting utåt mot klubbens supportrar att visa upp att det finns. Så det blir spännande att se hur satsningarna går i Norrköping och Växjö DFF framöver. Vi ska ju även passa på att gratulera IFK Kalmar som säkrade kontraktet i och med sin poäng mot Eskilstuna och inte då riskerar att glida ner på kval. Även om vi har varit inne på att de har känts klara ett tag, så är de det nu faktiskt i praktiken. De behöver inte svettas inför den sista omgången som alltså spelas på lördag. 12.00 är det avspark. Det är ju tack vare supporterinitiativet, supportrarna som låg på och såg till att den här matchen flyttades från fredag till lördag. Anledningen till den tidiga avsparkstiden, det är ju för att BP spelar dubbla matcher på Grimsta. Deras herrar ska fira allsvenskt avancemang. De har ju redan vunnit Superettan och kommer spela allsvenska nästa år. Så den spelas efter damernas match. Så det kan bli en festlig dag på Grimsta på lördag med tanke på att Rosengård ska få höja pokalen där också. Det är ju också någonting som diskuteras och kritiseras, att man inte får lyfta den där pokalen när man väl har säkrat guldet. Rosengård hade ju gärna gjort det på Malmö IP i måndags, men det fick man inte. Istället en kartongpokal som vandrade runt där inne och dessutom smög sig in på guldbilderna. Vad tycker ni om det, att man inte kan ändra regelverket och låta svenska mästare lyfta pokalen när segern är säkrad?
Jag fattar inte att man inte kan.
Men Saga, man spelar en serie, man har respekt för motståndarna till serien är klar, och när serien avslutas spelar man ut pokalen. Traditionell.
Jo, jag förstår att du är traditionell, men jag vet att jag tycker så här, jag kan inte förstå varför man inte skulle kunna ändra. Det är liksom, det är inte att man är respektlös, de har ju redan vunnit ligan, eller? Ja, regler är regler, men ibland kan de faktiskt ändras också. Så att de inte skulle kunna ändra, det håller jag inte med om. Sen att de inte vill göra det, det kan jag förstå och respektera.
Jag ska få låna den så man kan fira lite på hemmaplan om den är klar. Men då måste man göra det på två gånger i sådana fall. Jag är på att debattera som några andra här. Det här
nej, jag tror inte det heller.
Nej, vi vet vad Rosengård står i frågan i alla fall, som i fjol fick höja den på Stockholmstadion inför väldigt, väldigt få Rosengård-supportrar. Jag misstänker att det inte kommer vara mycket fler på Grimsta på lördag när det är dags att höja den där pokalen. Men firat, det har de, och det kommer vi komma tillbaka lite till innan den här podden är över. Men nu så ska vi lämna damallsvenskan för nu och blicka mot England för vårt tredje ämne den här veckan. Det blir Women's Super League där vi ju har Arsenal och Manchester United obesegrade. Chelsea har lika många poäng så här långt, men spelat en match mer. Vad säger ni om inledningen egentligen i WSL?
Ja, men jag kan börja. Dels så har vi ju sett att vi pratade tidigare veckan i Champions League att engelska lagen går bra. Tycker också att man ser liksom bara när ligan kickar igång, där intresset från EM, att det faktiskt finns kvar. Inte såklart varje match hela tiden, men jag har haft många matcher med fina publiksiffror. Och den här stora investeringen som vi gjort i den här ligan för många år sedan, den liksom har fortsatt. Det tar steg för varje år som går, tycker jag. Det som också är roligt, du var inne på det, det är att det är flera lag som är i toppen. Och de stora lagen är där, det gör att det blir häftiga matcher. Så att, ja, jag tycker det är väldigt, väldigt lovande inledning på serien. Det skulle vara väldigt kul att följa den.
Jag tycker väl dels det, och sen att det här med att lagen snor poäng från varandra. Jag har redan nämnt Liverpools prestation mot Chelsea, även om det var straffmål och sådär. Men någonting som jag vill lite så här flagga för när det kommer till Chelsea är att de faktiskt inte har presterat speciellt bra fotboll. De vinner sina matcher och det tycker jag, lite som vi har pratat om Rosengård, att det är en styrka i sig, men det är någonting i Chelsea just nu som händer. Man testar lite olika formationer, man har inte alla spelare tillgängliga ännu. Čanković har inte kommit till spel och har dratts med en skada. Det känns som att det fortfarande är lite oklarheter och det tycker jag är lite märkligt med tanke på att det inte, hur ska jag säga, det är fortfarande, stommen är kvar. Det är inte så att det är så många förändringar att det här ska påverka för mycket. Så jag sitter fortfarande och väntar på Chelseas övermäktighet. Som sagt, de vinner fortfarande sina matcher så att det är en styrka i sig. Arsenal däremot har jag varit grymt imponerad över. Jag tycker de har gått in med fart och fläkt. Har en tillit till sin process under matchernas gång så att även när de inte spelar briljant i början så har de en metodik i sitt spel. Lite åter tillbaka till Rosengård för att förankra till damallsvenskan om man tittar på det mer, så är Arsenal väldigt metodiska hur de vill anfalla och hur de spelar. United har imponerat resultatmässigt. Men vissa av deras matcher har inte heller varit speciellt välspelade. Så att jag tycker det är intressant ändå det här att det är fler lag i toppen som slåss om den där toppskiktet. Men de kanske inte ännu har kommit upp i sin maxprestation, vilket är fullt förståeligt. De har precis börjat ligan. Men man har höga förväntningar på de här spelarna och de här lagen. Så därav så är jag fortfarande lite... Jag har längtat till de här veckorna när jag kommer bara så här, ah, men nu är de igång, nu kör vi, nu ser vi farten, nu ser vi fläkten, nu ser vi aggressiviteten. Där är vi inte just nu, men de tar sina poäng och det är spännande nog.
Vi ser ju fram emot de här stormötena också sen mellan Chelsea och Arsenal som ju ligger en bit bort i tiden. Det dröjer faktiskt innan de drabbar samman i den här serien. Men det är ju så också att i England så spelar man en jäkla massa matcher, för det är ju kuppar kors och tvärs och hit och dit. Så de kommer ha att göra framöver. Och för Arsenal och Chelsea ska vi ju dessutom då addera Champions League-spelet som vi har varit inne på här. Där man är inne i gruppspelet. Vilka tycker ni har bäst trupper då för att palla det här med mycket matcher under säsongen? Och kunna kanske då rotera lite, laborera lite för att vara så effektiva som möjligt hela vägen in.
Tycker du nämner de två stora, de liksom, både Arsenal och Chelsea har, tycker jag, bredd i trupperna. Sen kanske Chelsea har fler spelare, men jag tycker Arsenal har visat inledningsvis att det finns liksom alternativ i backlinjen, det finns alternativ längst fram i anfallslinjen. Det är väl, jag är så imponerad också faktiskt av Kim Little och Lia Welt i Arsenals centrala mittfält som tycker lite stommer i det laget. Så att, frågan är vad som, men då har liksom Månen kommit i bra form också. Så att, jag tycker båda lagen har bara trupper, men kanske Chelsea har fler, så Arsenal får inte åka på för många skador, men nej, ja, de har tillräckligt stora trupper för att det inte ska bli ett problem enligt mig.
Jag håller med, och tittar man på Arsenal nu, du nämner Kim Little som är en spelare i stommen och otroligt viktig på det mittfältet, men hon blir skadad, utbytt nu mot West Ham, och man sätter in Jordan Nobbs som också direkt går in och gör mål. Spelet förändrades enormt när Nobbs kom in. Det var betydligt bättre fart på bollen, det var bättre rörlighet på mittfältet. Att kunna få in en sån spelare som avgör matcher, inte bara målet i sig utan hennes sätt att påverka matchbilden eller spelet, det tycker jag är ett jättestyrka besked. Miedema sitter på bänken. Alltså, förstår ni vilken bänk man har då, eller? Alltså det tycker jag är riktigt tungt och coolt. Alltså tungt i positiv bemärkelse. Så att just nu så känns det faktiskt som att Arsenal kanske har fler på bänken som kan komma in och egentligen borde varit startspelare. Medan Chelsea som sagt är ett nybygge. Man har Rytin Kaneri som sitter och väntar, men kommer hon gå in och blåsa sönder ett motstånd just nu? Nej, hon har en bit kvar. Jag har pratat om Čanković. Vi har Betty England som också samma där. Ja, hon är bra spelare, men är hon given alltså startspelare? Nej, kanske inte. Det är ju Sam Kerr som ska vara det. Så att, kanske så att konkurrensen i Arsenal är större. Och då tycker jag att de ligger lite före i den bemärkelsen. Sen har de två, alltså båda lagen har ju enorma trupper, bra trupper, starka trupper. Så att de ska klara det utan tvekan. Sen så är jag väldigt nyfiken på Arsenals kombinationer. Och just att Monum kommer in, hon har fått chansen, hon tar chansen, hon gör mål, hon är delaktig, mycket offensivt. Och hon har också suttit lite så i periferin många gånger och inte alltid varit första valet. Så att kunna göra det och ta de kliven betyder på en miljö som är välmående. För det gör man inte som spelare om man inte mår bra på bänken också.
Ni nämner ju både Arsenal och Chelsea här, men vi har ju United obesegrade också så här långt. Och hittills Mary Earps nu då, den enda som hållit nollan hela säsongen. Sinsberges rök ju nu i senaste matchen här för Arsenals del. Vad är det som gör att ni i längden inte tror att United kommer vara med där uppe hela vägen in?
Det var en klurig fråga. Jag tycker nog att det handlar mest om att de... Alltså har man sett många av matcherna så... De är väldigt beroende av sina startspelare. Vi pratade precis bredd. En sån som Batillier, jag tror inte jag säger hennes namn rätt här, men Ona Batillier saknas just nu. Direkt så tycker jag man tappar fart på kanten. Det är en av Uniteds ytterbackar. Och för mig... När man är så sårbar, när man tappar en spelare, då redan där så syns det att det kommer inte orka hela vägen. Nu har man ju till exempel fått tillbaka Russo, hon kom in senast, hon varit skadad. Man har haft Nikita Paris. Nikita Paris har varit bra, hon har tagit chansen och gjorde mål nu senast. Men det är inte så att hon har blixtrat till heller. Det är inte så att hon har lyst av självförtroende, utan... Det har varit ett styltigt spel i United och då kan jag lite ifrågasätta hur snabbt de ska kunna hitta formen för att vara där uppe och verkligen sluta de andra två. Så nej, där är de inte just nu och samtidigt ett lagbygg som är intressant över tid, alltså över år, säsonger. Men just nu så är de fortfarande early stages.
Både och, tänker jag. Jag däremot håller med dig, inledde med Saga, med Chelseas prestation. Jag tycker att det liksom, de tar poängen där, men jag tycker det finns mer att ta ut av Chelsea. Och där får vi se hur kommer deras säsong att bli. Hur snabbt går det här lagbygget? Och med tanke på att Uniteds inledning, de får ändå ihop de väldigt tydliga roller. Väldigt tydliga, vilka ska göra mål, hur ska man göra? De vet vilka de ska spela, så kan de vara skadefria? Då skulle jag inte vara helt förvånad att kanske United knacka på en andra plats. Jag tror Arsenal är för bra helt enkelt då. Men det beror ju helt på Chelseas prestation. Egentligen borde Chelsea vara för bra. Men med tanke på att det börjar knaka lite så höll jag ett varningsfinger ändå här, vet du.
Det finns en del att se fram emot under hela vintern ju. För visst, damallsvenskan måste ta slut i helgen. Men den europeiska klubbfotbollen fortsätter ju i full fart. Vilka spelare tycker ni har imponerat så här långt då i England?
Jag tycker nu var lite skadad, men jag tycker som 32-åring och liksom den ikonen som har varit i en klubb, att man kan fortsätta prestera liksom när alla de här unga spelarna värvas. Så jag tycker hon oftast är liksom en sån otrolig tvåvägsspelare, med långt fram, med försvarar och så stabila Lia Velti liksom bredvid. Alltså väldigt annorlunda in i mitt fält om man tänker på åldrar, länder de kommer från, Skottland, Schweiz. Jag tycker det, för mig är det in i mitt fältet häftigt på något sätt.
Jag skulle vilja komma med en liten uppstickare här, kanske en spelare som inte, hon var inte superkänd ska jag säga för mig tidigare, men Thea Kyvåg kom tidigare från LSK Kvinnor, spelat 40 elitmatcher med dem och jag tror inte hon är speciellt gammal, jag tror hon är, jag ska faktiskt in och kolla det. Hon är 18 år gammal. Har redan spelat 40 matcher på en väldigt hög nivå i Norge. Spelar i West Ham. Har bra athleticism, heter det på engelska. Så det är att man är väldigt atletisk. Alltså man är stark, man är snabb. De aspekterna. Men hon är också väldigt duktig på sin placering på banan. Utmanar hela tiden. Och... när man ser henne så skulle jag nog tippa att hon är 25. Alltså i sättet hon spelar och rör sig. Hon har den, sen kan hon ha lite mer edge. Och det är just där man kommer titta på hennes ålder. Att hon är bara 18. Så tänk att hon är så bra nu. Och sen att hon har så mycket framför sig. Så där måste jag faktiskt säga att det var väldigt kul att upptäcka henne. Det är väl jag då som inte har varit påkopplad nog kring LSK kvinnor sen tidigare. Men det är en spelare som jag är imponerad av nu.
Jag tror inte du är ensam om man kanske inte har varit jättepåkopplad kring LSK kvinnor faktiskt. Även om vi har en del bekanta spelare där. Och Johan Almgren som väl är i U23-landslaget också som coach är väl i LSK och härjar till vardags. Men om vi ska ta dem som har haft det lite jobbigare då i starten så är det ju Brighton där vi har Kullberg och Sigiotti Olme. Det blev förlust med 8-0 mot Tottenham i helgen. Hope Powell blev den första tränaren att lämna. Man säger ju att hon själv klev av det här. Men vad tror ni om Brighton här nu då? Hur påverkar det här och kommer de få en lika stökig säsong som ett sånt lag som Everton hade i fjol? Nathalie Björn var ju inne på att de fick ju aldrig ihop någonting med tanke på att tränarna gick till höger och vänster. Det var väl tre tränare på en säsong och man visste knappt vad man hette till slut. Det fanns ingen röd tråd i det där. Är det risken att det sker i Brighton också eller vad tror ni?
Ja, frågan är ställd på det sättet, Anna. För du, liksom, det är ju så i fotboll. Tuffa inledningen på säsongen när allting inte stämmer kan väldigt ofta bli en trend som sitter i. Väldigt svårt att komma ur. Speciellt när det blir den här 8-0 här. Visst att man byter tränare och behöver få träff ganska snabbt. Ser egentligen inga tendenser kring det. Det är tuff konkurrens i den serien. Så att, jag tror absolut att man kan få en väldigt jobbig säsong med tanke på det. Med tanke också på senaste prestationen så är Tottenham som egentligen heller inte har imponerat. Gör 8 mål på dem. Vad är det som händer?
Men det är inte acceptabelt. Alltså det är det verkligen inte. Så låg prestation har inte Brighton. De hade det i denna matchen men så dåliga är de inte. De gör liksom en helt okej prestation mot Chelsea även om den sen rinner iväg också. Så att det finns ju ett grundförsvar, alltså basic som de hanterar. Så att för mig, nu spekulerar jag vilt, ska verkligen understryka. Men att hon själv säger att när jag valde att kliva av, då är min första tanke, det här har nog varit en konversation över tid där de har varit väldigt tydliga från kanske klubben att ja, men du, om det fortsätter på det här sättet så måste vi hitta ett snyggt sätt att avsluta det här på och runda av det på. Och då är frågan, hur snabbt kommer de in med en tydlig ersättare? Nu är det väl assisterande som jag förstod det som har klivit in, om du kanske till och med nämnde det, Anna. Men där tänker jag då att om det nu ska vara det bestående beslutet eller om man redan kanske har en tränare på G. Det vet jag inte exakt hur de kommer sköta. Men oavsett så känns det ju som att det borde vara genomtänkt det här. Så jag hoppas inte för er skull att det ska bli lika stökigt som för Everton. För att det är jobbigt som förlag att inte veta vilken fot de ska stå på. Hur ska vi spela vår fotboll? Jag vill inte att spelarna ska behöva gå igenom det stöket. För det skapar bara problem. Och du kan inte vara ditt bästa jag ute på planen om du inte har en tydlig ledare utanför. Det vill jag ändå stå fast vid. Så att, hoppas inte det blir så stökigt. Men risken är det absolut.
Vi får väl se när det rullar vidare här i Women's Super League framöver. Med det hörni så närmar vi oss slutet här. Vi har bara 5+ kvar att dela ut. Och har ni något i bakfickan eller ska jag slänga ur mig? Jag slänger
du,
ur mig.
Du, Anna.
Ja, och jag tar hjälp. För så gör man i Rosengård. Hela guldmålningsprocessen där nere ska få 5+. Och firandet som de då äntligen fick göra. Vi kan väl ta och lyssna på hur det låter när till exempel en sån som Olivia Skog som guldmålades i fjol då. Få lite för mycket feeling och det verkar som att Berglund som var den som skulle guldmålas inte var helt nöjd med assistansen.
Det är lite chill, det är 7:e SM-guldet för henne nu så det är no biggie liksom. Japp, kolla här. Lite Charlie Chaplin-feeling, så är jag perfekt. Håll den lutade mot bucklan och så dricker du lite. Ja, nu måste kameran vara med också. Så, då är vi redo. Och så profil, så ja. Ja då, ja då, ja då, ja då, ja då, oj, oj.
Ja, men
jag alltså absolut 10 av 10. Jag tycker du skötte det kanon. Nej, det är liksom champagne i näsborrar.
Det är som ska hanteras. Ja. Det är instruktioner. Det är för det första liksom att få upp korken när man är helt insmord. Mm. Det är svårt. Och jag hånade ju dig lite grann förra året.
Ja. Men nu förstår du.
Men såg jag att det här är men
du problematiskt. Du hade bättre teknik. Du ser ju kraften du hade. Du sköt ju hål i taket här till och med.
Det är riktigt bra skott. Ja. Och landat där, men det är klart att lite erfarenhet har jag inom detta.
Exakt.
Det måste jag känna.
7 gånger till och med.
Ja, sen kanske jag har levererat flaskor till andra några gånger.
Absolut, så har det varit också.
Vissa får ju liksom guldmålat första SM-guldet.
Ja, och det sa jag ju förra året att jaha, för vissa så krävs det bara ett guld då. Men för mig krävs det 7. Och det säger väl en del när man är försvarare.
Men ja.
Jag tackar.
Men man kan inte få allt här
man
i världen.
Man kan inte få det.
Nej.
Men tacksam, jätterolig upplevelse. Ja. Och ja, det är väl...
Tillbaks nästa år känner jag.
Ja, då kanske vi kör en dubbelmålning.
Ja.
Hade väl kanske varit...
Det hade varit fint.
Det hade varit kul.
Ja.
Nej, fokus skog. Hon tydlig med där Emma Berglund under guldmålningen och... Jag tror väl hela laget i princip var inne i det där omklädningsrummet där Emma Berglund guldmålades under den här processen. Det firades rejält och det ska det ju göra när man har vunnit SM-guld. Så att det där firandet, det får 5+ den här veckan och vi kommer såklart få se mer av det under galan som väntar den 16 november. Nu har jag snart tryckt in det i alla era hjärn där ute, ni som lyssnar. Har ni inte skrivit ner det än så gör det 16 november alltså. Hörrni, det är alltid lika härligt att prata med er. Vi har pratat på i dryga timmen här redan. Jag vet inte riktigt hur det gick så långt. Men ja, ni har alltid för mycket intressant att säga. Per och Saga, tack så hemskt mycket för att ni hade tid.
Tack själv.
Och så tackar vi såklart vår producent Julia som klipper ihop den här podden. Men det största tacket riktar jag som vanligt till dig som har lyssnat hela vägen. Vi hörs igen nästa vecka. Då har vi ju faktiskt ett slutgiltigt resultat i Damallsvenskan. Så ja, vi hörs helt enkelt då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Samuelsson.